Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, vad kul.
Här kommer en sång. Delar av en sång. En sång som ingen människa sjunger. Som jag slogs av häromdagen. Köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg. Köp något ur den bonnierska buffén. Det och kultur. Verkligt rara djur. Får du av fiolen från Flen? Det lät som att jag sa fiol, men det är viol. Vi åkte igenom Flen här var den. Och i, bland alla rondeller och sådär, vid infart och utfart, så fanns det en rondell med i mitten tre violer. Då frågade min fru, varför blomma? Ja, vadå? Jo, det begriper väl. Ja, vadå? Inte ska föra. Och så började jag sjunga. Hur ofta är man i Flen? Och hon hade förstås aldrig hört det. Hon visste inte vem Ulf Pelle Olrog var. Alltså på ditt ansikte kan jag säga att du heller inte vet vem Ulf Pelle Olrog var. Mm. Kom igen Tony! Ulf Pelle Olrog, han skrev den. Och mycket annat. Finurliga, välrimmade, intelligenta visor. Om man nu kan säga intelligenta visor. Men Flen som man då precis aldrig passerar om man inte har ärende dit var mycket trevligt då. Och vi stannade till och åt och tittade på fina hus och ja, kort liten besök i förbigående i Flen på väg till en ännu mindre ort på jorden som heter Skjutholft. Ja, det heter så.
Låter dansk nästan.
Ja. Jag skulle tro att det är något, alltså det är ju naturligtvis en matematisk finurlighet, 7/12 utav något hemman eller någon socken eller något sånt där. Själva byn heter 7/12 och kyrkbyn heter Husby. Och där har nämligen en av våra barn, vår dotter Linnea, köpt sig ett hus med sin mycket trevliga man Petrus och ett rivningshus, alltså jag kan inte ana hur mycket att göra, men ligger vackert, är mycket vackert och en massa lador och gårdar och gårdshus och hönshus och liknande på gården. Det är ingen gård alltså, det är en stor tomt 4000 kvadrat, men där kommer hon göra det fint eftersom hon är trädgårds människa.
Jag anknyter till ditt flenska minne. Jag har ju varit ordförande för Ung Vänster i Oxelösund ett tag. Och då...
Fanns det någon från Flen då som var med?
Nej, men distriktsstyrelsen sen samlades i Flen i något som heter TIA-lokalen.
Jaha.
Och sen när vi åker till här i Skogsjökusten där så kör vi faktiskt den vägen.
Ja,
för att slippa jag åka genom Stockholm.
Ja, klart. Och det är mycket vacker väg över broen och över Mälaren.
Ja, absolut. Men sen kan de har nog de mest obetydliga och märkliga placeringar av rondeller i Flen.
Ja, och många.
Ja, och det gör liksom ingen nytta egentligen.
Så. Jo då. En rondell är ju, det är ju fransk uppfinning kan man säga. Det hörs ju på namnet rondell. Sista stavelsen betonad, då är det alltid franska. Och därför så finns det inte så många rondeller i England. Eftersom det är ett franskt poet här. Mm. Rondeller är jätteintelligenta. Den är självfiltrerande. Man slipper stå och gasa på tomgång och vänta på något. Utan allting fungerar som det ska.
Ja.
Det... ja, så är det med det. Men du vet vad Flen betyder när jag tänker efter.
Nej.
Jag har inte kollat det naturligtvis. Jag tar det för givet. Min frus mormor. Hon sa, hon kunde säga till sina dotterdöttrar när de var små. Gå inte där och flena. Och det var inte alltså flina, skratta, utan flena. Då hade de för lite på sig. Bara något linne. Hon tyckte kanske att det var lite, dels för bar kropp som syntes, det var det ena. Eller att det var för kallt. Gå inte där och flena. Då ska de ta på sig någon tröja. Eller någonting annat, det är skjorta över. Flen betyder nämligen bar. I betydelsen icke-bevuxen. Du har det i flintskalle. Man är flintis. Det är samma ord som flen där. Ja, det är väldigt viktigt.
Flint Michigan.
Ja.
Nej, men vad kul med pinnan och hennes hus.
Ja. Det kan bli hur fint som helst.
Jag är med i en sån grupp på Facebook som heter typ så här, vi som har räddat ett ödehus.
Ja.
Och då är det ju hus som bara blivit ödelagda som helt enkelt folk har köpt för någon kaffepeng.
Ja.
Och sen rustat upp till jättefina hus. Och
då, det finns Facebookgrupper för allt.
Ja, finns ju entusiaster för allt.
Ja.
Och i den här gruppen då så finns det någon sorts mantra som också är ett mantra när man pratar med mäklare och folk i den branschen som säger location, location, location. Det spelar ingen roll vad som finns på den tomten, men är det en tomt med sjöutsikt eller ja, någonting som är väldigt attraktivt så är det värt mer pengar än ett bra hus liksom. Ja.
Men det, alltså, du kan ju ha världens finaste hus och snitsigt arkitektritat som vetter mot en industri. Och stor skorsten i vägen och allt det där, va? Det är ju så.
Ja. Nej, det betyder mycket.
Vad är det för hus du har räddat? Du har inte räddat några hus?
Nej, vi har inte räddat något hus, men vi har varit med i en budgivning i ett hus i Vikingstad.
Jaja.
Vi har ju vår lägenhet ute i försäljning och sen har vi ju letat hus.
Ja.
Ett tag funderade på kusten, men det funkar inte rent.
Vikingstad är hyggligt centralt och lämpligt placerat.
Mm, men det här är utkanten av Vikingstad, så det är inte så centralt. Men det var också det vi ville ha. Vi ville inte ha bo nära väg eller sådär med barn och så.
I Vikingstad finns det ett fantastiskt vackert hus. En typisk bankbyggnad. Och det är också naturligtvis en nedlagd gammal sparbank. Som heter, om jag minns rätt, Vifolka sparbank. Vifolka är väl något gammalt sockernamn där.
Ja, Mantorp är inte så långt bort. Och där finns det en skola som heter Vifolka skolan.
Ja, det är det jag inte får efter. För att det heter inte Vikingstad sparbank. Utan något annat. Om jag minns rätt så är det Vifolka sparbank. Fantastiskt vackert hus.
Mm.
Från 1907 eller något sånt där.
Sen tror jag att den stora fotbollsarenan i Mjölby heter Vifolkavall.
Ja.
Så att det är nog...
Det är klart.
Det är väl ungefär som Lövsta för Tranås på något sätt. Nej, men det är ett bra område. Det är barnfamiljer, inte nära storväg. Lätt för tonåringen att ta buss till tåg och in till stan. Ja. Och sen så kommer ju barnen fortsätta gå i skola i Linköping. Så att, för de blir inte så stora. Därför att min fru jobbar ju inne i Linköping.
Ja, så då åker det är en poäng.
Och sen har de ju precis bytt skola. Så det känns dumt att byta en gång till. Och den stora anledningen till att förflytta är för att vi vill att barnen ska ha egna rum.
Ja.
Och vi vill ha någon liten odlingsplätt och någon liten gräsmatta och, och sådär. Så att det är... Man ska ju inte leta efter drömhus. Det är det dummaste man kan göra, för då säger man nej till en massa.
Ja.
Men på något sätt så är det... Det ligger inte på den platsen som vi vill ska ligga på, men det ligger på en bra plats. Så det är bra att börja bygga där, tror jag.
Intressant. Målet går det väl och allt det där. Det är märkligt med hus. För man blir... När du blir husägare, fastighetsägare, när du inte ens är bostadsrättsägare, som ju då är något mellanting, då blir man en annan människa.
Mm.
Ett annat ansvar, ett annat svängrum.
Jag tror inte ens att man behöver vara ägare av ett hus för att uppleva det.
Du kan hyra en villa för
alla. Ja, allt är ju, när man bor i lägenhet så det finns telefonnummer till allt.
Ja.
Men när du bor i hus så det finns visserligen telefonnummer till allt där också. Men ska man bo långsiktigt i ett hus så måste man nog lära sig alla de här sakerna. Det ser vi fram emot.
Ja.
Och sen är ju bara en parentes, men köket var helt fantastiskt. Och det är ju liksom där livet, pulsen finns i ett hus, tycker jag.
Ja, det är så.
Vi har ju till exempel inget vardagsrum, för att ingen tittar på TV hos oss eller så. Så köket blir ju liksom samlingsplatsen.
Jag gjorde en sak igår som jag nästan skäms över. Som jag utan tvekan skäms över. Dit lurad lite grann till den gärningen av min egen fru. Som sa, titta här Gustav. Och så visade hon en sån här reklamsnutt som dök upp mellan två Instagram-grejer hon tittar på. Hon är mycket för sociala medier.
Mm.
Och av det skälet är jag ju med motsatsen. Aldrig på sociala medier. Då var det i alla fall en liten kamera eller projektor av något billigt slag som var fantastiskt bra, bättre än allt annat, och du vet så det var 10 gånger si och en tiondel av priset och allt det där. Så då köpte jag en sån där projektor som man ska projicera på en ljus väg eller i taket eller vad du vill. Skäms lite för det. Särskilt som jag då har lite svårt för serier. Oj, det är det enda Gunilla tittar på. Gärna danska. Gärna engelska kostymserier. Jag dör ju bara tänka på det. Så där har vi ett ständigt skilsmässobefrämjande ärende.
Jag kan ju säga på rakan säga att du blir lurad. Jag har sett de där reklamerna också. Det är bara...
Jag nästan känner det på mig, men är det så.
Skit alltså. Nej, men det är reklamen, jag håller med. Och jag har ju beställt en sån, därför vet jag att...
Alltså, har du också gått på det?
Den beställde då när vi hade det där jättelånga vardagsrummet i sommaren. För att det funkar.
Ja, har du fått den?
Ja, jag hade den då i sommaren.
Ja. Vad gjorde du? Har du slängt den på tippen?
Ja. Det var fullständigt skit. Och på den här reklamfilmen så ser man, alltså bara tanken på att få ligga och titta upp i taket och titta på en film, det är ju, den är kittlande för en person som mig.
Och, men du hörde att jag sa att jag nästan skäms över det, innan jag ens började. Ja, så då har jag ryggen fri lite grann.
När vi ändå är inne på avdelningen Carl Gustav skäms,
ja, det händer
så kan vi ju då göra en lite rättelse från förra avsnittet.
Vad händer då?
Därför då sa du att Flata Klacken låg i Sundsvall.
Ja, det gör jag
väl. Nej, den ligger i Ånge.
Är inte det nära?
Ja, det är nära. I Norrlandstermen nära, ja.
Okej, då så.
Rent geografiskt, nej. Den ligger i varsin ända av Medelpaden. Så att det...
Ja, vad är rätt landskap?
Ja.
Det räcker.
Okej, det ska jag komma ihåg när jag ska göra högskoleprov.
Det räcker i Norrlandssammanhang.
Ja. Nej, men och sen mittpunkten, det är många som har försökt reclaima den titeln. Och den som ligger närmast, vad jag förstår, är Ljusdal i Hälsingland.
Har du en flatklack dem också?
Ja, det verkar så.
Vad heter den då?
Ja, den heter Ljusflataklacken
också. Alltså, den har samma namn också.
Ja, så att, men det finns tydligen många ombudet, så att säga, om ja. Sveriges mittpunkt. Så att...
Ja, det är klart det finns. Men du, där i de här krokarna finns det ett kors, jag vet inte riktigt var det finns, som är rest, som är 150 meter högt. Vet du vad jag pratar om? Ett kors alltså. Ett vanligt kors, Golgatakors, någonstans i medelpals termer finns detta kors och står relativt ensamt ute någonstans, i ingenstans. Jag bara slogs av tanken när du sa medelpart, men jag kan ut och cykla där. Men det lär vara en, inte bara turistgrej, för det har det blivit, utan en högtidlighet och en viss andlighet över platsen.
Ja, när vi ändå är inne på det ämnet.
Ja,
offentlig kristen heter det, vad jag ska säga.
Ja.
Vi var i Luleå för en tid sedan. Och då när vi gick där på stan så var det en kille som är liksom i kristna kretsar ganska känd, tror jag, i alla fall de som hänger i sociala medier. Han gör ganska mycket grejer och så. Han stod på stan och predikade med en sån här mick och högtalare.
Ja.
Lät hemskt då. Och det var väl liksom ingenting i det han sa som var särskilt konstigt. Eller, men man såg hur människor liksom tittade på honom och tänkte, vilken knäppjök liksom.
Ja.
Och då började jag fundera kring det där. Är det här... Gynnar det här syftet eller liksom trycker man bort människor mer ifrån budskapet när man gör såna grejer? Jag tror att ingen som såg honom kom säger sig ett närmare steg närmare Jesus. Däremot tror jag att det var fler som liksom tyckte att de fick sin bild av knäppa kristna bekräftad på något sätt. Och då började jag fundera, men varför gör man så där?
Jag vill hålla med dig.
Och min enda tanke är så att han att det handlar om bekräftelse för honom själv snarare än att berätta för någon annan.
Ja. Jag är utan tvekan vill hålla med dig. Nu hörde jag honom inte naturligtvis, men skulle jag gjort det skulle jag säkert fått ungefär samma uppfattning som du. Det fanns ju en dam på Sergels torg i flera decennier, Marias enmansorkester. Hon satt och spelade till en egen liten halvdålig elorgel och sjöng så det hördes hela Sergels torg. Hon blev mycket känd, irriterande känd i början, men sen så blev hon en del av stadsbilden där varje lördag morgon som var där. Och hade lite ihopslängda kassettband hon sålde billigt för att sprida Guds ord på sitt sätt. Henne kan man ju, hon är död, henne kan man ju ändå tåla och se det lite pittoreska och näpna och inte bara komiska i det hela. Men en som står där driven av sitt inre, det får man säga. De där, det är alltid män, alltid pojkar som står där och predikar för att de känner att de har en kallelse till det. Och en inre drift att inte låta bli att tala om vad Gud har gjort på Golgata. Man kan ju inte tycka illa om dem, det går ju bara inte. För att de har den driften som då är positiv. Men jag tror att de skjuter både sig själva och evangeliet i foten. Om det då blir som både du och jag tror, att man stöter bort fler än man vinner. Sen är ju Gud i himlen stor. Han kan ju vinna människor på genom att någon glömmer en sak i en sak faktiskt nu när jag av att glömma en sak. Vi hade en pastor för hemskt länge sedan i Tranås. Han hade den goda smaken att han körde Citroën. Och gör så fortfarande. Det finns något konstnärligt över Citroën. Något kreativt. Jan Guillou kör Citroën till exempel. Och den här pastorn som var...
Skulle det vara bra då menar du?
Jag säger bara att en kreativ människa som Jan Guillou kör Citroën. Det bara bevisade jag ville ha fram att Citroën, det är lite grann som Macintosh jämfört med PC, som iPhone jämfört med Samsung. Det är lite kreativare.
Jag vet
att jag hackar på dina telefoner.
Ja, men
får jag fortsätta? Jag
vill bara understryka att du själv kör Volvo. Så det gäller den här bilden av att...
Ja, det saknar ju nyhetsvärde. men det är sant. I Belletin har jag haft 4 Citroën. Får jag väl bara ta som lägga upp med.
Ja, då vill jag bara flika in att själv så kör jag Kia. Och den kommer från Sydkorea.
Ja.
Och där finns det mest missionärer i hela världen. Ja. Tack för mig.
Ja, ja. Apropå kreativitet. Nej, men den pastor. Han körde sig träng. Och så hade han en gammal CV2. Du vet de här gamla fina sakerna. Och så bytte han till en annan Citroën naturligtvis. Sålde den förra. Den som köpte hans begagnade Citroën skulle ta livet av sig. I den bilen fick han för sig. Jag vet inte vad som låg bakom. Och så gör han det. Du vet, efter söder om Gränna finns det en jättestor bro som leder över Röttleå. En liten å. En liten bäck numera. Historiskt verkligen belamrad med intressanta händelser, just den här Röttleå. Men i alla fall, han körde av vägen där det så gick, och det är bra fallhöjd ska jag säga. Men nu är ju Citroën så utrustad så att han går ju mjukt och fint, så att han får inte någon direkt, något avstamp från bron, så han kultar ner lite grann bara. Slår väl i huvudet och far illa och bryter säkert något nyckelben och hamnar rakt upp och ner, alla 4 hjulen upp, och han själv då med huvudet och nacken mot taket och fullt livslevande. Och då är han mycket nära solskyddet alltså. Och där har vår pastor någon gång stuckit in lite traktat. En liten skrift om vem Jesus är och hur man möter honom. Så han tittar, det där nästan petar honom i näsan, det där traktatet. Han tar ut det, kravlar sig ur bilen, mörbultad som får naturligtvis, sätter sig och läser traktatet och möter Gud. I den stunden. Du, det ska vara en Citroën som kan leda till en sån historia.
Ja, det är den första positiva historien jag hört om en Citroën.
Ja, så är det.
Så han tog inte liv av sig?
Nej, han misslyckades ju och fann livet istället. På det här franska sättet.
Det är ju svårt att regissera det på något sätt.
Mm.
Det är lite samma som med min fru när hon ser rotsidan när jag hör kusten och inser att och ni är säkert inte den första som har upptäckt eller liksom förstått sambandet i på en sån plats där som är så obeskrivligt vacker och som inte kan byggas eller skapas av någon annan än skaparen själv.
Ja.
Och då när det hände, jag var ju jätteförvånad att det hände där och då. Liksom. Jag hade väl upplevt massvis med saker innan dess som helt klart skulle kunna få en människa att se sambandet.
Mm.
Men just där och då, och det är väl samma sak med den här mannen som försöker ta sitt liv och helt enkelt finner livet istället.
Apropå han som står och skränar på torget i Luleå om att Jesus är världens frälsning. Han har ju rätt och han har driften, men paketeringen är något frånstötande skulle jag tro.
Mm. Men då är ju frågan så här, tror den här personen att det här är det bästa sättet att få ut budskapet om Jesus? Eller är det här någon sorts självbekräftelse-trams liksom?
Ja, ja, det kan man ju inte veta för man frågar honom och då skulle han säkert inte förstå ens vad man frågar det. Men jag kan nog tänka mig att det finns då, han fyller sina gärningars mått på något sätt här till för att få någon form av tillfredsställelse eller få bekräftelse. Det kan jag tänka mig. Men nu är det, om du tänker dig ett bedagat sätt att gå tillväga. Det här är stenålder. Det är stenålder med tältmöten eller torgmöten. Även om Gud i himlen naturligtvis kan hitta människor på tältmöte, torgmöte eller något sånt där. Det är ju så. Utan det som inte är yesterday's news, det är det vi ska använda. Och nu går jag lite emot mig själv här. För att det blir sociala medier.
Mm.
Det blir sätt att beskriva sin tro och sitt liv med Gud digitalt. Och det vinner människor, inte minst. Nu tar jag ut vinsterna förskott igen, som du vet att jag brukar. Inte minst tack vare coronan och isoleringen och att människor får en helt annan bild av vad vi människor klarar av. Jo, alltså det, jag tror att det är, vad ska jag kalla det, fruktsamt för evangelisation, fruktsamt för att vinna människor för Gud med den här isoleringen och påtvingade ensamheten och sådär. Jag skulle tro det.
Ja, alltså, nu är vi precis i uppstarten av att driva bokförlag.
Ja.
Men den senaste månaden, vi gjorde högsta statistik på allting i princip. Men för den, vi hade en novelltävling nyligen. Och för den novelltävlingen har haft 25 000 sidvisningar under en månads tid. Och då pratade de andra bokförläggare så här, vad har ni också sett en boostera siffror, liksom intresset för litteratur och lättillgänglig litteratur, digital litteratur. Och de bekräftar ju den bilden att för första gången är människor hemma,
ja,
när de inte behöver arbeta.
Mm.
Och så tar de fram den här boken. Mm. Och så har de läst den boken och sen så inser de att jag måste nog fylla på den här boken.
Mm.
Så bokbranschen är ju faktiskt en av de branscherna som har sett en boost tack vare corona.
En av vinnarna.
Och vi som släpper en novellsamling nu i september. Det är dumt att säga, men vi blir ju glada av att vi, ja, får höra att isoleringen kommer fortsätta. För att det, ja, är väldigt bra, jättedåligt för människor överlag att vara isolerade. Men om man måste vara isolerad så är en bok inget dolt sällskap.
Ja.
Men det är ju samma sak här med egentligen med allting. Att vi ska behöva bli utsatta för någonting för att kunna se en positiv effekt.
Ja.
Jag får inte ut ett skvatt av de här online gudstjänsterna. Jag tycker de, alltså det är bra, men har man en gång varit i en kyrka och mött Gud där liksom, och så det är svårt för mig att bli så exalterad som många andra. Sen är det jättebra att det finns tillgängligt för människor, men på något sätt får man hoppas att de som upplever det som en jättepositiv känsla att få höra Guds ord på nätet, sen när den här förr eller senare är över, att de också tar sitt pick och pack och går till en riktig kyrka. Liksom. Jag tror att... Ja, jag vet inte, jag är kluven.
Jo, men jag kan förstå det. Det är mycket trevligare att sitta tillsammans med 200 andra och lyssna på Guds ord.
Mm.
Det är verkligen. Och ensamheten och sådär, va, är att sitta ensam eller möjligen ett par stycken och titta på en skärm och höra samma sak. Det är inte alls. Jag har inte alls den bäringen.
Har du upplevt något sånt här tidigare? Den, att liksom den här självisoleringen som det blir liksom att...
Nej. Inte någon har väl upplevt det tidigare. Inte ens under andra världskriget. När saker och ting tog slut liksom. Kaffe och bränsle och järn och metall. Och...
Ja. Men tror du att det kan vara kyrkans räddning?
I Västeuropa, där vi då har monterat ner Guds ord och i dess efterföljd institutionerna, kyrkor, kyrkliga ting under 100 år, eller 150 snarare, där kan det få en vändning, det tror jag, ifrån ett väldigt lågt läge. Naturligtvis. Ja, det är som en professor som heter Walter Korpi. Han satte ett statistikresonemang lite på plats. Det var några ekonomer av något sämre slag som skulle tala om hur dåligt det gick för Sverige. Det här är under 80-talet. Och rent ekonomiskt då, så här, man behövde låna utomlands och du vet... Och då sa han så att man kan tänka sig att Patrik Sjöberg, höjdhopparen, han hade väl satt världsrekord och vunnit någonting alldeles i kroken, att han har ökat ifrån 2,40 till 2,42, något ointagligt högt. Allt medan hans mamma, som också hoppar höjd, hon har ökat ifrån 50 cm till 75 cm. Och då är proportionen sån att rubriken skulle mycket väl kunna vara: nu har Patrik tappat, hans mamma har seglat om honom. För det är så. Alltså 75 cm kan man ju kliva över. Men hon har ökat ifrån 50 till 75 cm och han har ökat 2 ynka centimeter, fast från en högre höjd. Statistiskt så leder hon. Ibland så får man höra om hur Ungern ökar sin ekonomi dramatiskt. Polen också, de där två länderna som då går bra, som det heter, och som har tveksamma regeringar just nu. Ja, det är klart. Och Grekland går väl bra någon gång, men de går från ett bottenläge. Och Tyskland, om de skulle öka en promille, så är det ju dåligt. Men om Ungern ökar 8%. Ja, det är väl knappt så det ryms i den tyska promillen. Ja.
Ja. Det finns ju alltid definitioner av olika saker. Mm. Alltså att det är som att jag röker ju. Och varje dag slutar jag röka.
Okej.
Och precis som att du slutar äta, för du går ju och lägger dig.
Ja. Det har ju hänt att jag också har gått upp och ätit.
Och det är ju samma sak. I praktiken så när folk säger, men sluta rök. Ja, jag är över enda kväll. Rökar inte på flera timmar.
Ja.
Och sen börjar jag. Ja. Nej, men dåligt exempel. Men det är ju samma sak. Alltså, man kan ju, och rubriksättare på kvällstidningar ska man ju alltid ta en nypa, med en nypa salt. När allting är supersjälvklart, då brukar jag säga att det står i Bibeln. Och det är ett sånt där citat som man kan använda till kvällstidningarna. Att man ska ta med en nypa salt. Det står i Bibeln. För att, det är ju, fast man vet det här, att allting som de skriver är ju 1000 gånger förstorat och förvanskat och sådär. Så går man ju på det själv fortfarande. Jag har kommit på mig själv flera gånger nu i sommar när jag köpte Expressen. Efter att jag har sett någon jättelöpsedel där. Och sen, då tänker man att ja, men då är halva tidningen kommer ju handla om det här.
Mm.
Och sen så är det ja, nästan en notis liksom. Det är märkligt. sensationsjournalistik.
Jo, men det är synd. Det är svårt att tycka synd om kvällspressen. Även om jag tycker det är synd att den papperstidningarna går på näsan. Så är det lite svårt att tycka synd om just kvällspressen. Men papperstidningen är viktig och har så varit i, ja, sen Gutenberg. Även om inte det fanns några kvällstidningar på hans tid. Men
Johan och Gutenberg?
Ja. 1400-tal, tryckpressen.
Även om den nu uppfanns i Kina, typ på 900-talet.
Jo. Men det här med, det första som trycks, det är ju inte precis Aftonbladet Expressen, utan det är ju Bibeln.
Mm.
Och det är ju rätt så makalöst egentligen. För att kunna få en billigare bibel än en handskriven, som jag var dyrare än guld naturligtvis, och fastkedjade i klosterbiblioteken, så får man fram den där tryckpressen som gör att allting kan då bli enormt mycket billigare.
Det finns en hyllning till Johan Gutenberg.
Jaha.
Det finns ju
rapmelåt då, eller?
Nej, utan det finns ju det populäraste publishing-verktyget på nätet, heter ju WordPress.
Okay.
Och deras texteditor heter Gutenberg.
Oj då. Som bara så där förbigående.
Ja, ja. Den kallas för Gutenberg. Men sen tycker jag det är fantastiskt hur västvärlden tar grejer som har funnits i flera hundra år och sen så kallar man det för, titta vad vi har uppfunnit.
Ja, ja.
Och tryckbranschens historia är ju ett typexempel på det.
Ja, alltså det riktigt revolutionerande är då att använda typer i ett oändligt antal gånger användbara blyfigurer som ger text istället för färdighuggna, skrivna, utskurna sidor ur ett träblock.
Mm.
För den är ju färdig när man har tryckt, alltså.
Ja.
Sen kan man ju trycka samma sida tusen gånger, men...
Men det är väl det att man använder en uråldrig teknik som man har förfinat och gjort lite bättre.
Oh, ja.
Och det är ju lite så här Columbus all over again.
Ja, ja.
Men det är, och det är ju intressant att ha då en fru som kommer från Indien.
Ja.
Där man nästan föraktar västvärlden för det här. Att man tar någonting som... Som har funnits i öst väldigt länge och sen kallar det för något nytt, liksom.
Mm, mm. Det är lite grann som att vi slår mynt av, rationaliserar, förbättrar och förenklar gammal kunskap.
Ja.
Det kan man ju tycka illa om, men nu är det så. Eller, alltså, Indien är inte världsberömda för att ha hittat på grejer. Kina däremot.
Nej, men det är inte, jag tror inte hon menar på just Indien, utan just att just i den östra delen av världen har man varit väldigt framåt. Men eftersom vi inte känner till det så förstår vi inte. Och det där kan man ju komma på sig själv, att man är lite, har lite fördomar och sådär.
Men om du tänker, det är rätt långt till Indien ifrån Spanien.
Mm.
Det är väl en fjärdedel av jordklotet eller något sånt där. Det är en bra bit att åka.
Mm.
Jag slog också tanken när du sa Indien att Thomas, tvivlaren, en av lärjungarna, kommer till södra Indien. Där en spillra, en liten minoritet, fortfarande heter Thomas kristna. Och han, på vägen dit så är han förstås då i Mesopotamien motsvarande, och han åker dit med Taddeus. Taddeus också i de krokarna, också han lärjungar. Och Jakob kommer till Spanien, Santiago de Compostela, allt Jago, det är då ifrån Jakob. Det här är alltså Jesu egna lärjungar, det är de 12. De spänner över en fjärdedel av jordytan. De gick, åkte båt, häst och vagn, höll jag på att säga det. Ja, huvudsakligen så var det nog att de tog sig fram bäst de kunde.
Men var det inte Barnabas som åkte med Thomas till Indien?
Jo, jag är med.
Ja.
Thaddeus och Thomas var inte i lag, även om de var samma lärjungskara. Men Thaddeus är framförallt i Syrien, och motsvarande Syrien, där han är fortfarande känd under ett liknande namn. Vad är det? För jag hade nämligen en elev ifrån de krokarna, och han var inte muslim. Och då stod mig, då måste jag prata med honom. Vad är det? Inte Tad eller något sånt där. Det var något kort. Chad. Och då kom jag på att det där är Thaddeus. Hade han ju ingen aning om.
Men man tänker ju så här. Min simpla hjärna tänker ju så här. Att Thaddeus hade något med Tadjikistan.
Det skulle ju vara extra bra. Ja. Men det är nog inte så.
Nej, så är det inte.
Tadjikistan som har det. En huvudstad med ett konstigt namn. Det heter Dushanbe. Men det är ju inget speciellt med det. Det ska heta något. Men det betyder måndag. Varken mer eller mindre. Deras huvudstad heter måndag.
På tajikiska eller på ryska?
Persiska. De talar alltså persiskt språk där.
Jaha.
Oh, ja.
Tillhör inte det Sovjetunionen?
Jo, men. Och skrevs då med kyrilliska bokstäver, detta persiska språk, på den tiden. Och kanske gör så fortfarande. Men det är ett persiskt språk. Så tajiker från Tajikistan pratar obehindrat med hasarer och tajiker naturligtvis i Afghanistan. Som i sin tur pratar ganska obehindrat med iranier i Iran. Nu är jag inne på mitt favorit. Det är ditt fel, Tori.
Ja,
det är du som driver på det här. Alltså, Iran kommer vara navet. Du fattar det, va? Kurdiska, arabiska, persiska naturligtvis. Och ett par språk till, fem språk. Kommer att utgå ifrån detta inom kort mycket öppna och fria.
Men finns det någon risk nu, om man säger risk eller chans, beror på vilken sida man ser det, att vi kommer att få se ett nytt persiskt rike liksom? Som med de gamla grekerna och...
Nej, det tror jag inte. Det finns en risk, eller möjligen möjlighet, att monarkin återupprättas. Faktiskt, en del skulle nog inte se något annat än att prästregeringen, ayatollorna, mullorna, de som styr i Iran, alldeles bortsett från att de har parlament och president, det är ändå de som styr. Att de skulle falla och att monarkin skulle återupprättas med shahens son som bor i London. En riktig ädel gentleman, det är verkligen. Och är mycket aktiv med att skriva och e-posta och sådär. Jag är faktiskt med på hans e-postlista.
Ja, det har kommit upp i den här podden tidigare.
Ja.
Men ja, ja. Sen måste man ju vara, även om nu mullorna skulle falla,
ja,
och det skulle bli ett kungarike igen,
ja,
så kommer det ju ändå ta minst en generation innan man får bort alla de här dumheterna som, ja, som det här muslimska väldet har,
ja,
haft som lag.
Ja, ja. Det gick ganska snabbt att få bort shahens Reza Pahlavi. Hans dumheter, han var verkligen inte Guds bästa barn, han var tvärtom allt annat än god. Jag kan förstå att man vill ha bort honom. Och hans hemliga polis som heter Savak, som då var förskräckliga på alla sätt. De ersattes av IRGC, alltså revolutionsgardet. Det gick snabbt att skaka fram en sån där armé som då var ganska liten från början. Och sen har blivit så stor och viktig och fått alla oljeinkomster du kan tänka till sin disposition, så de har faktiskt egen flotta och eget flyg. Och ändå så finns det då både flotta och flyg i den reguljära armén och reguljära flottan. Så revolutionsgardet, vars ordförande dog i januari, 3 januari tror jag, Qasem Soleimani. Det var ett stort avbräck för dem. Och det kanske var första steget på att revolutionsgardet kommer att trappa ner. För de är det största hindret till att mullorna ska försvinna. Och de är mullornas största tillgång. Detta mycket effektiva, väldigt vältrimmade, och tills Donald Trump drog in alla pengar och allt det där, va? Och satte käppar i hjulet, välfinansierade revolutionsgarde. Men nu har de bara besvär. Bortsett från att de har haft explosioner och bränder sista månaden som slår det bästa. Det var en i söndags faktiskt igår. I en cellofanfabrik, alltså en kemisk fabrik som tillverkar målarfärg. Man kan inte sitta och skratta åt det, men det tycks som om det är den egna befolkningen som verkar sätta käppar i hjulet så gott de kan nu. Ja.
Tror du att de här mullorna känner att vi håller på att rasa här?
Ja, och då blir de ju ännu mer högljudda. Och driver just nu en väldigt viktig linje att få avtal med Kina. 25-årigt avtal eller 30-årigt. De får ju då sälja olja, Kina vill ha det. De får säkert köpa oljan mycket rabatterat för övrigt. Och Kina kontrar med att bygga järnvägar och hamnar och överhuvudtaget 5G, de pratar om 5G också. Att dra upp prästsamhället till en nivå som de skulle kunna ha varit sedan länge. För Iran är verkligen ett utbildat land. Men militären och religionen i oharmonisk förening har satt käppar i hjulet. Ja, nog pratat om Iran. Råvar.
Ja, men det är intressant för att det händer någonting där som onekligen är välsignat av Gud. Där man åter liksom Guds kraft på något sätt slår ner det ganska våldsamma muslimska styret liksom.
Ja.
Det har ju hänt i Afrika, det har hänt i andra delar av arabvärlden också. Det som är tragiskt på något sätt är att det är så fruktansvärt djupt förankrat i befolkningen. Så även om de skulle bli liberated, vad heter det? Befriade liksom, så kommer det ju minst ha en generation innan någon sorts normalitet infinner sig.
Ja.
Det ser man ju om inte annat på de här muslimska kvinnorna som kommer till Sverige. Här finns ju absolut ingenting som tvingar dem att ha sin hijab på. Men det är ändå en väldig process för dem att...
Ja.
Att av...
Ja. Om de då skulle börja ta av den här slöjan här i Sverige så får du alltså en flock med bitchar som kommer prata ihjäl varandra. Så det är kvinnorna som styr kvinnorna här. Men om nu det skulle bli någon förändring i Iran och någon offentlig kommuniké säger slöjan är inte längre nödvändig. Dagen efter har ett fåtal kvar slöjan.
Jo, men då tänker man ju, för det är ju naturligtvis män som kommer att känna sig kränkta av ett sånt beslut. Det kommer ju bli vedergällning mot de här kvinnorna, är jag nästan helt övertygad om.
Ja, vi får se.
För det kommer ju alltid finnas, alltså en regim som det där kan inte leva om de inte har någon support överhuvudtaget. Så det finns ju alltid någon gammalt gubbvälde som...
Jo, men sätt... har man supporten ifrån militärmakt och polisiär makt, då sitter du säkert.
Mm, jo, men de gubbarna har ju liksom ingått i det där.
Ja.
Så även om man nu störtar mullorna där, så kommer ju ändå de här gamla gubbarna att leva där. Och kommer på något sätt att det blir någon sån här lynchmobs.
Ja, men de kan ju skrika sig fördärvade ifall de inte har något att verkställa det med.
Nej, men skrika är ju en sak. Det klarar ju alla människor av.
Ja.
Men när de kommer... Jag menar, titta på hur den amerikanska södern såg ut under 60-talet. Det var ju liksom lynchmobbar i varenda by. Liksom. Och det finns ju en överhängande risk att man kommer se det även i Iran.
Att det
kommer finnas en rädsla. Och jag menar att den rädslan kommer ta minst en generation.
Ja, du kan ha rätt där. Du kan ha rätt. Men du, alltså, återkoppla till att ha en sväng med Iran igen här. Jo, men alltså då finner människor Gud, det vill säga de finner Jesus. Gud tror ju alla på sitt knäppa sätt. Liksom de då blir utsatta för ett och annat, tvingas fly, kommer till Europa, men inte Portugal. Absolut. absolut inte Grekland. Alla vill norrut. Kommer till Tranås. Kommer till Sverige och Tranås. Och där finns det då en individ vars fru tog emot Jesus först, han sen. De två pojkarna något senare. Och så är han så driftig så han tittar på alla hemsidor. Då har vi en snitsigt ihopsnickrad ny hemsida som Tony Lappalainen, Tony Panda, tidigare känd som Tony Lappalainen, har satt ihop. Och då driver det honom att gå till Östakyrkan.
Ja.
Och han blir medlem och dessutom styrelsemedlem, kan du tänka dig. Och det här är bara, är det 2 år sedan?
Ja.
Är det 1 år sedan?
Ja, det är 2 år sedan.
Då är Iran ganska nära.
Ja, alltså...
Du är första steget för att du har gjort en snitsig hemsida. De andra kyrkornas hemsida tycker han inte lika bra. Och då går han till Östakyrkan.
Det var väl snarare så att vår var ganska uppdaterad vid den tidpunkten.
Så kan det vara.
Men sen ska man också säga att de flyr ju på grund av sin tro.
Ja. Oh ja.
Och det vill jag nog hävda är ganska ovanligt. I alla fall här i trakterna. Det finns ju väldigt många som har mött Gud här.
Ja, ja.
Och det beror ju väldigt mycket på, inte bara den här kyrkan utan många andra kyrkor också. Ja. Som visar någon sorts, ja men står för det budskapet som Jesus kommer med, liksom, som handlar om kärlek. Och sen få ta del av ordet och det är Jesus uppmaningar och allt det här som gör att man sen kommer till. Det som var unikt med den här familjen var ju att de hade redan funnit Jesus.
Ja.
Men fann en ytterligare dimension av det.
Ja, hamnade rätt.
Mm, ja, och det valde bort på eget bevåg, valde bort Göteborg. För att placeras i Säby då som är...
Världens minsta lilla by.
Ja, 5 kilometer utanför centralorten ungefär. Och... går in till stan, tar bussen in till stan bara för att få möjligheten att hjälpa till i en kyrka utan någon som helst belöning. Och bara för en timme sen så mötte jag honom. Då stod han själv där och packade matkassar till som de har fått från Billy som man ska dela ut till människor
som behöver.
Ja. Och han står där samma leende som alltid.
Och har blivit jätteduktig på svenska.
Ja.
Får man väl tillägga.
Men de har ju också haft en drivkraft som man inte ser hos andra.
Ja.
Av att man vill vara en del av samhället. Och nu sitter han ju till och med i styrelsen för den här kyrkan. Så det finns goda exemplar, så finns det mindre goda exemplar. Som du bland annat mött när du har varit SFI-lärare.
Ja.
Där det inte finns någon glöd, det finns ingen vilja eller någonting. Utan man är där för att man måste.
De är dämpade av sin religion som de inte kan fri sig ifrån.
Mm.
Det är så.
Men jag som har mött, ta till exempel då somalier då, som är väldigt muslimska när de kommer hit. Men de är vad jag kallar selektiva muslimer. Jag har mött sådana i fängelset.
Ah, ja.
Som bara för att de kan och har möjlighet försöker att driva den här muslimska linjen. Att vi kan inte göra det här, vi kan inte göra det här. Och vi måste få göra det här och. Och sen när man har varit ute och gnällt och fått igenom de här sakerna så går de ut på rastgården och röker och använder droger och sådär. Man har sett det, då är det lätt att bli cynisk.
Ja.
Jag tycker inte jag har blivit det, men då är det ju oerhört glädjande att möta andra muslimska som har konverterat och som har en drivkraft att bli en del av samhället. Och som i sin tur sen faktiskt är de bästa advokaterna för kristen tro.
Ja, faktiskt. Utan tvekan så.
Vi har kommit till den där punkten där du får säga någonting som är klokt. Till skillnad från...
Du, alltså varför ska jag alltid göra det? Men visst, det går väl alltid. Det är din podd här, men...
Nej, det är vår podd.
Nej, det är din podd. Jag har möjligen kommit på namnet, men det är din podd från början till slut. Mm. Du tittar ut genom ett fönster som är en del av ett... Jag har tagit det där fönstret ifrån en riven förstuga, vad heter det, veranda, glasveranda. Från ett 1700-talshus. Det var lite omaka för det här. Glasverandan var ju från tidigt 1900-tal och huset i fråga var från 1700-talet. Så det revs, men ganska vänligt, man slog inte sönder bara. Nu försvann ju alla rutor så att de är nu insatta. Om du räknar inte snabbt är det 25 rutor ungefär.
Någonstans där,
ja. Ja, olika storlekar. Och så finns det en ruta som inte är av glas, genomskinlig, transparent, utan den är röd. Det är rött glas. Så att man inte ska se igenom, naturligtvis. Det är bara 5x5 cm. Men det enda man ser är ju den där lilla rutan. Du ser inte, det är ju 2 kvadratmeter där, glas i olika formationer. Och många spröjsar. Det enda du ser när du ser, det är ju den där lilla, lilla. Där har du möjligheten för Guds folk i efterdyningarna och i närvaron av corona att synas. Så få vi är, så liten del av det hela, så är det ändå den lilla röda rutan du ser.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.